en podcast från Aftonbladet.
Jul och nyår har passerat. Vi har gått in i 2023 och kriget i Ukraina fortsätter. Efter att president Zelensky besökt USA och president Biden strax innan jul så sa Putin att den så kallade specialoperationen ska fortsätta och att det inte finns någon gräns för vilka summor man är redo att investera i kriget för att uppnå sina mål. Och fortsätta, ja, det gör striderna. I dagens avsnitt har vi många frågor om vad som händer i kriget just nu. Hur har det till exempel gått med den ryska storoffensiven som fruktades komma efter nyår? På vilket sätt kommer AI in i kriget? Vad är det egentligen för en propagandafilm som sprids i Ryssland där det lovsjungs om det strategiska kärnvapnet Satan 2? Och varför tror dagens gäst att kriget kan komma att ta slut redan i år? Jag heter Vilma Ljunggren och det här är Aftonbladet Daily. Dagens gäst, det är Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Han får börja med att berätta om det viktigaste som hänt i kriget den senaste tiden.
Ja, dels att det inte händer så mycket vid fronten mer än att det är hårda strider. Alltså det som är anmärkningsvärt är hur lite terräng som byter ägare. Det är jättehårda strider i Svatove, Kruvinna, framförallt Bachmut och nu Soledar, alltså Luhansk och sen framförallt i Donetsk. Och hur ryssarna kastar in människor som bara förbrukas, ligger driver med lik framför de ukrainska linjerna. Det finns oerhört otäcka bilder om det. Och sen är det den strategiska bombkampanjen förstås. Alltså de fortsatta ryska bombningarna som kommer där vid jul och de större högtiderna. Ja, de fortsätter att skjuta robotar. Det ukrainska energinätet och civilbefolkningen ska lida. Det är den ryska idén.
Och det här du beskrev nu, du har ju tidigare beskrivit det som ett utnötningskrig. Är det det du beskriver nu?
Ja, precis. Båda de här aspekterna, alltså både markkriget och där försöker man från båda sidor egentligen förbruka så mycket av den motståndarens resurser som möjligt. Och ryssarna, ja, använder människor som förbrukningsvara. Ukrainarna har också nu senaste veckorna bytt målval. De har tidigare skjutit väldigt mycket på rysk artilleri, ammunition och på staber och luftvärn, alltså såna här inte hårda men mer konkreta mål med militär, grönmålade. Liksom. Det de har gjort nu är att de har börjat skjuta på truppsamlingar. Alltså, som vi såg för förra veckan var det i Makivka, som man skjuter på en byggnad där ryska soldater är förlagda. För nu börjar det bli kallt och jobbigt. Och då måste ryssarna se till att, ja, båda sidor, men se till att folk kan sova, hålla värmen, få mat, kan tvätta sig. Och då har ryssarna samlat ihop sig och de är dåliga på att hålla det hemligt. Och ukrainarna har bra precisionsvapen i de här styrda raketerna. Så de träffar det de skjuter på. Och oftast så har de tillräckligt bra underrättelser. Så det sker nu nästan dagligen flera mål. Kanske inte lika spektakulärt som Makivka där det förmodligen var hundratals ryssar som stupade. Men många. Och ryssarna nu, det var väl igår, gick ut och sa att de hade skjutit mot Kramatorsk och dödat 600 ukrainare. Problemet för ryssarna är att det finns oberoende västliga journalister som omedelbart åkte dit. Både Reuters och Finska Ylle. Och fotograferade gropar i marken utanför hus där det inte var någon. Så att ryssarna ljuger.
Så vem håller i stafettpinnen, eller är det ganska jämnt då?
Ja, det beror ju lite på hur man väljer att titta. Är det taktisk nivå, alltså den lägsta nivån, och kortsiktigt, ja då är det lokalt. Så, ja, då är det ryssarna som bestämmer hur man ska slåss kring Soledar och Bachmut. Och ukrainarna försvarar och gör motstötare. Och ukrainarna bestämmer i Svatove, Kruvinna. Men det är det väldigt, det är liksom mikroperspektivet. Om man skalar ut det där och går ut till liksom makroperspektivet, då menar jag att det är fortfarande, sen i somras, ukrainarna som har det strategiska och egentligen också operativa initiativet. Alltså de bestämmer i stort var kriget ska föras. Och jag tror att ukrainarna kommer att gå på offensiven. Sen om det sker i vinter eller i vår, det är en annan sak. Men jag tror inte att ryssarna liksom bestämmer vad man ska slåss. Så att, ja, min uppfattning är att ukrainarna har det strategiska övertaget.
Mm. Ukrainas försvarsminister Resnikov, han beskrev det ju som att Ryssland försöker skapa en köttmur att sätta in i kriget och att Putins plan har varit en stor offensiv efter nyår. Hur har det gått med den stora offensiven?
Ja, än så länge har vi inte sett någon. Av de 300 000 plus mobiliserade från förra året så säger ryssarna att de har satt in ungefär hälften och hälften är hemma i Ryssland eller i Belarus och övar och utbildas. Det är väldigt oklart om de här kommer vara bättre än de som är insatta eller framförallt så är de definitivt inte bättre än de som började kriget den 24 februari, alltså den storskaliga invasionen. Kriget började ju 2014. Så att man från rysk sida skulle kunna dra ihop en stor offensiv, det har jag svårt att se. Det är klart att de kommer att försöka, men jag tror att den stora ryska idén är att bygga den här köttmuren, alltså fylla på med folk och dra ut på kriget tills väst tröttnar och stödjer Ukraina.
Det har ju även sagts i rysk propaganda-tv att man försökt skapa en ukrainsk flyktingvåg. På vilket sätt har de tänkt göra det? Har de lyckats med det?
Ja, det var ju den här, eller är, den strategiska bombkampanjen. Alltså man slår mot civila mål, man slår mot energinätet. Det har inte lyckats alls. Alltså ukrainarna är anmärkningsvärt motståndskraftiga. Alltså civilbefolkningen har inte flytt. Det man har gjort, alltså man har till exempel, många har lämnat Cherson som är under nästan ständig artilleribeskjutning från ryssarna. Men då har man flyttat inom Ukraina, alltså en ordnad omflyttning, inte så här att man flyr till väst och liksom försöker klara sig, hanka sig fram, utan det är naturligtvis problematiskt och det ställer hårda krav på det ukrainska samhället. Men nej, hittills så säger man att det är det värt, för vi befriar landet och då tar man det. Sen har en sån här sociologisk institution i Kiev alldeles nyss gjort en undersökning där man har frågat ukrainarna, vill ni för att få en snabb fred lämna bort territorium? Och det är ju den stora frågan liksom, som skulle följa av hårt tryck. Och där är 85% säger nej och 6-8% säger svår fråga. Och sen är det alltid en marginell del som också säger ja. Men alltså stor majoritet som verkligen inte vill påverkas av umbäranden eller ryskt bombardemang.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
På tal om propagandafilmer så släpptes det nyligen en rysk propagandamusikvideo där det sjöngs glorifierande om kriget och specifikt om det strategiska kärnvapnet Satan 2 som vi har pratat om förut här i Daily. Så här lät det i musikvideon. Vi går tillbaka till Joakim Paasikivi och hör vad han har att säga om den här låten. Och hur ska man tolka den egentligen?
Alltså det är fullständigt groteskt med den här någon slags slagersångare med en rysk militär orkester och kör som förhärligar strategiska kärnvapen som om det vore... Alltså, det är svårt att tänka att Kikki Danielsson eller någon annan skulle göra motsvarande. Alltså alla de ryska truppslagen och såna här brukar ha, alla militära förband har egna marscher och såna här saker. Och ryssarna har ju haft olika typer av kampsånger och sånt där. Men det här är ju något alldeles liksom speciellt groteskt när det är någon slagersångare i låtsas, eller utklädd i uniform som står med en kör i uniform bakom sig och sjunger om strategiska kärnvapen som ska utradera miljoner människor. Ja, det är något särskilt liksom ryskt och nordkoreanskt över det där. Det är svårt att riktigt ta in.
Det går inte helt att jämföra, men Ukraina gjorde ju också en film under julen där en sån HIMARS-raket var klädd i tomteluva och julbelysning. Men vad skulle du säga att såna här filmer betyder för konflikten och stridandet?
Ja, att försöka hålla modet uppe på sin egen sida. Den ryska riktar sig nog väldigt mycket mot egen publik. Ukrainarna tycker jag där har varit lite smartare, för de går på både liksom internationell publik men också på ryssarna i den mån som ryssarna ser dem här. Efter att den här HIMARS-vagnen kom med ljusslingor och sånt och sköt och den här soldaten i tomteluvan framför, så har det också släppts ett videoklipp där det står en ukrainsk soldat som har det är mörkt ut, han har HIMARS-pjäs bakom sig. Och han har då nedre ansiktet täckt av någon bandana och sen han skyddsglasögon och hjälm och alltså riktigt kittad, man ser inte. Och pekar in i kameran och säger, jag heter kapten HIMARS. Och så riktar han sig direkt till de ryska soldaterna. Säg var era ammunitionslager och staber finns, så skjuter vi inte på er soldater. Så att man utnyttjar det här propagandainstrumentet på lite olika sätt här. Ja, helt annan typ av produktion. Alltså ryska produktionerna är glassigare, snyggare, sådär liksom. Mm. Men helt bizarra.
Och där visas de väl på statsägd tv också?
Ja visst, massa olika kanaler, inte minst tv.
Det har ju även gjort framsteg inom drönarteknologin under Ukraina-kriget. Och nu tror experter att det kan leda till de allra första autonoma AI-drivna krigsrobotarna. Hur skulle det se ut?
Ja, till del så har man ju använt AI redan. Alltså för att minska tiden från målupptäckt till verkan. Och en sak som man har använt dem till, det är ju klassificering. Det är svårt att hitta fordon och befästningar som är i skyl. Alltså man inte ser så bra. De är i skogen eller under maskeringsnät. Och där kan, vilket finns filmklipp på, AI då hjälpa till att klassificera. Så ja, de flyger över ett skogsparti och så kommer det plötsligt en ruta där det står T-72. Och så tittar man på filmen och så ser man, jaha, okej, ja, kanske. Och sen någon annan vinkel, så jo, men det är en stridsvagn där. Så på det sättet har man redan använt det. Frågan är då, kommer man att gå så långt att man skickar ut de här loitering munitions, det som heter patrullrobotar, alltså självmordsdrönare, och att man inte har någon människa med i beslutsfattandet, utan man skickar ut dem så får de kretsa över ett område och sen gå mot mål, eller den typen, alltså helt autonoma, ja, då blir det ju tekniskt är det nog snart, om det inte redan är helt möjligt. Men det är väldigt mycket diskussion så här, professionellt om ansvarsdelen. Vem blir ansvarig? Är det den som har gett orden eller är det programmeraren? Alltså massa problem kring det här. Men det kommer att komma. Det tror jag är alldeles klart. Utan det är mer en kostnadsfråga. För att det är också så att i Ukraina skjuts drönarna ner i jättehög omfattning. Alltså de överlever inte längre i luften. Och då, ju dyrare de är, desto färre får man. Liksom.
En fågel har viskat till mig att du tror att Ukraina kan vinna kriget hyfsat snart ändå. Stämmer det?
Ja, men jag tror det. I år tror jag. Det
i finns. År?
Ja, och sen har jag inget, vågar inte liksom köpa biljetter till segerparaden. Den vet jag inte riktigt när den kommer. Men jag tror att det fönstret för en ukrainsk seger i år är rimligt. Ska vi säga, ja, de har en rimlig chans i alla fall. För de två huvudalternativen, om man hårdrar det, är seger i år eller väldigt långt krig. Och seger i år, just nu talar det för till Ukrainas fördel att stödet är jättestort. De får nu ytterligare stridsfordon från Frankrike, Tyskland, USA. Och för varje sån här, ska vi säga, materialpaket så har det blivit mer kvalificerade saker. Även för markstrid. Så det de väntar på är kvalificerade västliga stridsvagnar. Och det är inte omöjligt på något sätt. Debatten flyttas i Europa och USA åt det hållet. Och Ukraina behöver framgångar på samma sätt som Charkiv och Cherson-offensiven. Och det är inte omöjligt att de får det om de sätter igång. För sen blir det svårt. För den ryska idén, som tror jag ju, är att dra ut på kriget. Och lyckas ryssarna och få det att stå still, ja, då kommer väst att tröttna efter nästa år någon gång, tror jag. Och det är en risk för Ukraina. Inte så att Ryssland vinner, utan bara att det blir ytterligare en sån här liksom frusen konflikt eller en ljummen konflikt som vi såg sedan 2014. Alltså skjuts hela tiden, folk dör men inget händer.
Vad tror du kommer hända här nästa?
Ja, frågan är om det blir en vinteroffensiv från Ukraina eller en våroffensiv från båda, men mest Ukraina. Och jag vågar inte riktigt gissa. Det enda är att det vore olämpligt att börja precis i lersäsongen när tjällossningen är någonstans på vårkanten. Men jag tror att Ukraina gärna skulle vilja gå fram både mot Luhansk, längs den ryska gränsen och skära av underhållet till de ryska förbanden i Donbass och gå ner i Zaporizhia mot Tokmak, Melitopol, Berjansk, alltså rakt söderut ner till kusten av Sovska sjön och skära av underhållet till de ryska förbanden i Cherson och isolera Krim och sen skjuta på Kerchbron också, alltså Krimbron. För då har man skapat riktiga problem för ryssarna. Det är jättesvårt. Stora avstånd, stora trupper på båda sidor. Men inte omöjligt, tror jag.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och strategilärare vid Försvarshögskolan, och med mig, Vilma Ljunggren. Vi hörs snart igen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.